Det är Bengt som är boven. Han trodde det var gammalt vatten.
Ja, så är det.
Ett försök att dela lite av Guds ord tillsammans idag. Får vi göra det bästa av er. Och jag hoppas att ni är bra lyssnare och tänkare, så kan det nog bli bra. Vi ska strax läsa evangelietexten och sen lite grann efter den också, som är för den här söndagen. Idag handlar det om änglar, men det ska jag inte tala om. Men lite runt omkring, lite andra kopplingar till Guds rike. Och en av de jätteviktiga saker som finns med jättemycket i Jesu undervisning och i hela Bibeln är bön som något jätteviktigt. Och det märker vi också i kyrkan, för det kommer upp titt som ofta. Och då tänker jag så här, många gånger när man pratar, eller kanske nästan alltid, så pratar man kvantitet när man pratar om bön. Hur mycket och hur länge och hur ofta? Tycker ni att jag har fel? Men inte så mycket om vad är bönens innersta kärna? Vad är det egentligen? Och det blir väl inte lätt att svara på den frågan kanske, men vi ska ändå kanske hitta några små saker som jag tror är jätteviktigt i bönen. Och att vi pratar om kvantitet är ju inte konstigt, för Paulus skriver på flera ställen i Nya Testamentet: be hela tiden. Det står så i Bibeln. Be hela tiden. Och vad menar han med det? De flesta av oss, i alla fall jag, måste ha mina tankar på lite andra ställen i livet. Och jag tror att även när man är pensionär eller man går i skolan, så ska man ha mattetal, och är man pensionär ska man, ja, man ska göra allting då också. Man ska laga mat och få ihop ett recept till kakor, och det kan vara allt möjligt. Be hela tiden, säger Paulus. Och hur tänker han då? Vi ska läsa ifrån Lukas 10 först och sen lite i 11 också. Lukas 10 och 17 är evangelietexten. Och där har Jesus sänt iväg en grupp lärjungar, en grupp människor, för att predika och berätta om Jesus. Be för dem som är sjuka och också de som riktigt har blivit besatta av ondskan på ett otrevligt sätt. Och då kommer de tillbaka. Då står det så här: de 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så jag har gett i makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himmelen. Och sen läser jag lite också i 11 kapitlet, i början precis. En gång var Jesus, lite senare då, var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra synder, Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Jag stannar där. I den första i texten där så slutar ju den med att Jesus uppmanar dem inte att ha fokus på varken det onda eller inte ens när det onda får ge vika för våra liv och vår bön, utan på vår tillhörighet till Jesus Kristus. Och vårt namn i livets bok som man tar som en bild här, på att man har någonting är bestämt som gör att jag har delaktighet i något mycket större som människa, som kristen och som troende. Det ska ni vara glada över. Och så kommer de, och så kommer vi in i när lärjungarna då undrar, hur ska man be? Och innan så har de ju mött Jesu undervisning på olika sätt. När han kritiserar de andliga ledarna på den tiden. Hur de bad. Dels så bad de ute på i gatkorsningarna och på torgen. Visar de att nu ber vi till Gud. För att människor skulle se hur fromma de var. Nu minsann, nu ber vi. Och det säger Jesus, gör inte som dem. Och i det sammanhanget säger han, gå in i din kammare eller i ditt sovrum eller någon annanstans där du får vara i fred. Och be i det tysta. Det säger Jesus till det. Och det andra är, de tror att de blir bönhörda för att de har så många och fina ord. Det är inte därför. Och så fick de, och det kanske finns mer. Och efter de här så undrar lärjungarna, hur ska vi be då? Och vi vet ju inte hur det gick till när Jesus bad. Bad han högt så de kunde höra hur han sa? Eller var de bara där i hans närhet? För det var de ju. De var på en plats och han bad. Och de var där. Och bad väl förmodligen de också. Men någonting gjorde att när de var där intill honom så fick de en längtan efter. Vi vill be på samma sätt. Vi vill be som du, Jesus. Och när den här bönen som vi har gjort i Fader vår, jag säger det, men det kanske egentligen inte från början riktigt så där var tänkt som en bön som man skulle be, men det är ju jättebra, utan mer som en mall som liksom, det här säger Jesus, det här är viktigt i en bön, för bön är ju väldigt personligt. Det är du. Ska vi gå in i kammaren och är det bara jag och Jesus eller jag och Gud, då blir det personligt. Det kommer att präglas av vem jag är. Och då säger Jesus, ha med i detta. De här grejerna är viktiga. Och då börjar det ju inte med, ofta är det ju det när man ber, att man kommer ju med saker som tynger en kanske, bekymmer. Man vill ha förändring på saker och ting. Man är vilsen. Man vet inte hur man ska handla. Och sen, jag måste be till Gud och han får ju hjälpa mig och sådär. Och då säger Jesus, lägg ner det lite i början. Och koncentrera dig på vem Gud är. Fader. Vem är det jag kommer inför? Heligt. Gud är helig. Och här lite av lovsång och tillbedjan i början av varje bön. att släppa sina egna, hur stora de än kan vara, och se vem är det jag kommer inför. Vem är denne Gud? Och fader är ju Abba fader, säger Jesus på andra ställen. Ett intimt, alltså att jag känner den jag kommer inför. Och så kommer, och sen efter så får vi komma med brödet för dagen. Det vi behöver alltså för att leva, våra behov, våra problem. Men det finns också med förlåt oss våra synder. Medvetenheten om min egen brist och min litenhet inför Gud när man kommer i bön. Det är inget negativt. Det är väldigt positivt. Det vänder på ens eget liv när man vågar bekänna. Det här är inte så bra. Och också vårt förhållande till andra människor. För att få, liksom jag förlåter. Och så slutas med en bön om beskydd. Att inte bli indragen i frestelse. Att inte frestas bort ifrån Gud och Guds vilja. Och då, vad är då bönens kärna? I Johannes 6:35 så säger Jesus så här. Och det tycker jag är ett intressant, spännande. Jag har inte tänkt så mycket på det innan. Det kom som en bibelvers i början av veckan. Och då säger han så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och då tänkte jag så här. Varför delar Jesus upp det i två? Varför säger han så här? Den som tror på mig ska aldrig hungra eller törsta. Han säger, kommer till mig. Här tror jag det är en jätteviktig del. Och då kanske du säger så här, ja, då gick ju Jesus här, och för man skulle kunna tro på honom var man ju tvungen till att komma till honom, träffa honom. Men det behövde man ju inte heller. Någon annan kunde ju berätta för nästa att jag har mött Jesus, och det vet vi att man gjorde. Och ändå säger Jesus det, den som kommer till mig. Den som är i närheten av mig. Han ska aldrig hungra. Han kommer till att ha allt som man behöver. Och den som tror, och det är ju viktigt, för det är ju det vi brukar säga. Det är genom tro som man får del av allt som Gud vill ge en. Det är inte känslor, säger vi, och det är inte så här att man måste känna på ett speciellt sätt för att tro att det är på, som frälsningen. Och det är alldeles rätt. Men hur mycket undervisning man får och hur mycket man läser i Bibeln som finns här uppe i huvudet. Så här, nu tror jag vet hur det är och allting. Så finns det absolut en djupare dimension som är jätteviktig. Och jag tror det är en av bönens, tanken med bönen. Det är därför den är så viktig. Jesu närhet. Det är bönens. Jag är övertygad om det. Den djupaste tanken i bönen är inte egentligen att få begära och allting, utan att få vara i Guds närhet. Och det tror jag både känns och märks. Tror, jag vet. Och ändå är det inget som man bara enkelt säger, nu ska jag gå och vara i Guds närhet. Det är på något sätt något som vi söker oss mot. Ge tid till. Stannar upp vid. Och det känns olika. Ibland kan det vara så ljuvligt som man skulle vilja vara kvar där. Och ibland kanske inte det är alls på det sättet. Men det är jätteviktigt. Vi kan läsa och vi kan sätta vår tro till Guds ord, det ska vi göra. Men i bönen och i Gud är tanken att vi kommer nära Gud, nära Jesus Kristus. Och det är jätteviktigt för oss människor. Vi behöver det. Och den här kören som vi sjöng nu passar väldigt bra in. Jag hann att skriva ner det här när jag märkte att det stämde precis. In i din närhet du kallar. Drar oss till dig. Inte bara i huvudet här. Ja, jag vet. Jag vet allting. Jag har läst Bibeln så mycket. Jag har det här uppe. Jajamän, det är jättebra. Det är liksom grunden och tron vi sätter oss till. Men Gud kallar oss in i sin närhet. Och jag brukar, jag har sagt det någon gång förut, när Jesus säger, nu snart ska jag gå bort, säger han till lärjungarna. Jag ska lämna er snart. Och man förstår deras reaktion. Nej, hur ska det gå nu? Och så säger han nästa mening. Det är bra att jag går bort. Gör det ännu värre. För då kommer anden. Och ibland, tanken bara slog mig. En del säger, tänk om man fick träffa Jesus. Tänk om man hade gått här på jorden. Hur många sekunder skulle vi få träffa Jesus? Ut alla miljarder som skulle vilja träffa honom om man var här på jorden. Ja, det blir inte lång stund, kan jag tänka mig. Jag har inte räknat ut det, men det blir inte mycket tid till var och en av oss. Guds ande, det säger Jesus, det är bra, för anden kommer till er. Jag kommer vara nära er genom anden, tillgängligt för oss alla. Sök och längta efter det. I bönen. I det som Bibeln kallar för bön. Att bara få vara. När jag var tonåring, någonstans 13, 14, 15, 16, någonstans där, så var jag, jag var kristen då också. Och som många av er kanske kan känna igen, så som tonåring så är man så där, man vill på, och man är ivrig, och man vill att hela världen ska bli frälst och att alla människor ska förstå vem Jesus är och allting. Och jag läste, vet jag, många böcker om bön, för det, de gamla som man tyckte då, de sa ju det är bön som kommer att förändra saker och ting. Det får man aldrig glömma, för det har det alltid varit i alla tider. Och det är det som gör att situationer kan bli annorlunda och så vidare. Och då läste jag böcker som auktoritativ bön, tror jag någon hette. Vad sa du? Auktoritär heter det nog, ja. Jag tyckte det inte stämde riktigt. Bön och sen någon annan, hur man skulle be på olika sätt. Och var säkert rätt så bra böcker, men och jag försökte ju följa och liksom ta efter det, både i tid och sätt och alla möjliga tips på olika sätt. Men så var jag med då något av de åren runt mitten av 70-talet på Rallingsås. Och då var det en gammal man som berättade, han var missionär och han heter Aron Andersson. Han hade gett hela sitt liv som missionär i Kongo och fått se massa människor, afrikaner, fått lämna rädsla för onda andar och hemska grejer, så, och fått se sina liv på att bli kristna och få se sina liv förändrade. Och han berättar ju om det och så vidare. Och i vanligt fall så vill man ju ofta som ung lyssna till någon som var lite yngre, som var lite så här dom. Så att det vet jag inte om jag lyssnar så mycket till. Lite grann gjorde jag väl det. Men sen när han, så var det speciella med Aron, det var när han skulle be. Och han bad för olika behov som människor hade. Och då hade man skrivit ner dem på lite lappar. Olika människor hade ringt in dem, kanske var med i gudstjänsten. Eller så satt de hemma i sina stugor då och sådär. Och då fick han de här lapparna och sen ställde han sig så här. Där framme. Och så ungefär så här sa han. Ja, far. Nu är det Aron som kommer igen. Har du tid en stund med mig? Och jag, alltså det här. Det satt djupa spår i mig och det har jag haft med mig hela livet. Och jag har svårt att prata om det nu också, det vet ni. Jag tänkte jag skulle klara av det, men det var, alltså det var så skilt ifrån de här böckerna jag läste eller på något vis. Och det, bok kan ju aldrig göra rättvisa åt saker och ting och sådär, va? Men, och vi vet. Och så fortsätter han sådär sen. Och liksom om hur nöden som fanns bakom de här och så vidare. Och sen fortsatte han ju sen med alla som han kunde tacka för. För människor blev ju friska hemma i sina hem ibland. Och jättebesvärliga saker som de hade situationer. De vände och det blev, kom på ett helt annat läge och började gå på positiva. Och jag blev så fängslad av hans sätt. För det var precis som man hade haft Jesus jämte sig. Och liksom talat till honom så personligt och så gott. Jag tror det är en väldig, den här närheten. Den personliga. Det är en av bönens tanke. Det är en av tankarna med bönen. Närhet till Jesus. Hur är det då med uthållighet och be mycket och länge och allt? I Lukas, precis efter där slutade, så fortsätter Jesus med en liknelse som handlar om bön. I och med att han och lärjungarna har haft den här deras fråga och han har undervisat dem. Och den är rätt härlig den, för det är ju så här att det är en människa som blir väckt mitt i natten utav att en gäst kommer och knackar på, en vän, och säger: oj, ursäkta jag stör, det är så här sent, men jag har varit iväg, kan jag få komma in och sova hos dig i natt, men jag är så hungrig, har du något att äta? Eländes. Jag har ingenting kvar. Jag åt det sista brödlimpan jag skulle skaffa imorgon. Och så tänker han lite. Men jag har en vän här längre ner. Och så går han ner. Knackar på mitt i natten. Och i det huset han knackar på ligger det en pappa, säger Jesus. Och han har lagt sig. Det talas bara om pappa och sina barn, men mamma kanske redan har somnat, utsjasad. Det får ni tro som ni vill, eller får vi tänka oss. Vilket fall så säger han det. Shh, jag ligger här och sover. Eller jag ska snart somna. Precis nu har de minsta barnen somnat. Tonåringarna har jag nyss fått till att lägga sig här nu. Vad vill du? Har du en brödlimpa? Har du något? En vän har kommit hem till mig. Nej, jag har lagt mig. Gå iväg. Gå till någon annan. Gå bort. Vänta, jag kan inte. Och sen står det inte precis hur han gör. Och jag tänker så här, på något sätt så behöver han inte säga något mer, utan bara sitta kvar utanför på trappan och vänta. Jag vet inte om du tänker, det står inte här i precis hur han gör. Men det står att till slut så går den här upp. Och jag tänker att han går upp ur sängen. Jag får smyga upp nu så inte barna vaknar. Och sen tittar han ner och ser han sitta kvar. Jaha. Nej, han måste ge sig iväg snart. Sen går han och lägger sig igen. Och sen kan han ju inte somna. Ni vet hur det är när man har något i huvudet har fått. Så går han upp och tittar igen ner där. Nej, han sitter kvar. Det är lika bra att ge en liten... Det är lika bra att gå ner och ge en brödlimpan så jag kan få lägga mig och somna. Alltså, alla bilder, och det måste Jesus också ha vetat när han berättade. De har ju sina brister, vem som, hur Gud är och med allting. Men det finns någonting härligt i den här, tycker jag. Att få tala om vad man vill och sen stanna kvar där. Och bara vänta. Lite av det som är, för Bibeln säger det, be och vaka i den under tacksägelse, står det i Bibeln. Vaka med ditt bönämne genom att tacka Gud för vem man är och för vad han kan göra. Stanna kvar. Det här vill jag, Gud. Det här vill jag ska hända. Gå inte bort igen. Nej, det gick inte. Och gör något annat då, eller något annat. Var beslutsam. Stanna kvar vid dörren där och du har sagt till Gud, det här vill jag, det här längtar jag efter. Så kommer Gud och inte kunna låta bli att titta ner och undra. Ja, han sitter kvar fortfarande. Nu ska jag ge han bröd. Mm. Ingmar Helmer är en människa som åker runt och predikar. Och han är rätt så härlig människa. Jag har inte hört han kanske någon gång bara. Han skrev så här i Hemmet Sven för ett antal veckor sedan. Bön utan arbete är tiggeri. Arbete utan bön är slaveri. Bön och arbete är harmoni. Och då kan man ju byta ut det här arbete. För det kanske inte alla känner att nej, jag arbetar inte. Eller jag är ju pensionär. Eller jag går i skolan. Alltså. Men man kan säga bön och handling. Bön utan handling är tiggeri. Handling utan bön är slaveri. Handling och bön är harmoni. Eller bön och handling är harmoni. Att det hör samman. Att vi, när vi ber, det är någon som har sagt att när du ber så är det många gånger du själv som är bönesvaret. Och så kan det nog vara ibland. I alla fall en liten del av det. Och det är det när du ber. Så är du en del av det. För din bön börjar förändra saker. Förhållanden och vad det nu är för något. För det står i Bibeln. Be och du ska få. Några små saker till slut. Små och små, men några kanske lite praktiska tips. Jag hoppas det. Om det är ett tips så är det i alla fall att bön, som vi sa, är en... Att bön är ju personlig. Det här med att gå in i din kammare. Försök att hitta din egen böneplats. Den kan vara precis varför någonstans som helst. Du ska inte tänka att du måste vara i ett sovrum, för jag tänker allt i Bibeln, i evangelierna, ska vi tänka som något som man kan läsa i alla tider för, åt alla människor. Och då kan man sätta in sin eget liv i det. Vilken kultur man än lever i och hur den ser ut. Och därför så kan, när det gäller kammare, så hittar man en plats där man känner att det passar för mig. Där får jag vara lite ostörd. Jag har lite svårt, jag kanske har sagt det förut, att sitta still när jag ska be. Det kan gå lättare. Jag tycker det är lättare att få gå en runda i skogen. Till och med när jag hugger skog och motorsåget dånar och jag har hörselskydd. Så bara, jag vet inte, tankarna är ju, behöver inte vara någon annanstans då, utan det går av sig själv, det jag gör där då, för det är så invant. Och helt plötsligt så öppnar det upp hela mitt sinne. Det är jag kanske ensam om att göra här utav oss här. Men hitta din bönekammare, din böneplats på något sätt. För trots att Paulus säger att vi ska be hela tiden, då är det på något sätt, så behövs de här bönestunderna och platsen. Och när Paulus säger det, är det mer att leva kvar i samma, så tänker jag, leva kvar i den här atmosfären och det goda som bönen för med sig i våra liv. Att få leva i den mitt i vardagen med allt vi håller på med, i allt vi möter. Jag tror det är så han menar. Men det är inte bara det. Det finns också en viktig del. Det är att be tillsammans. Och det är lite, kan vara lite besvärligare. Jag vet inte vad du tycker. En del kanske tycker det är jättelätt, men ibland. Och det kan finnas ett motstånd i det också, för det är väldigt viktigt. Jag tror att det är det. Och därför kanske vi många gånger att vi blir hindrade och att vi tycker att det är lite jobbigt. Jag ber väl lite själv istället. Jag tror att det är viktigt. Jakob heter han inte Kupp. Kupp 5. Ska se om jag hittar det någonstans här. Jakob 5:16. Så står det så här. Med lite olika. Tankar inför hur man gör tillsammans. Bekänn alltså era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Tillsammans, för varandra, också med varandra. Och jag hoppas ni inte, ni får ju be precis som ni vill, men jag tror man behöver tänka sig för lite, eller tänka på det när man ber tillsammans. Att man inte, kanske att man då också tar hänsyn lite till varandra. Hur många ord ibland kan vi använda? Lite till mans, kanske lite som fariser. Det är lätt att det bara matar på en massa ord. Så vi vill så väl med vår bön. Men att alla, om man är många, att man får sin chans att be sin bön och bidra med sin del. Och här ligger något jättefint tillsammans. För på det sättet, många gånger tror jag Gud kan tala in i våra liv. Om man är 2 eller man är 10 eller 50. Det är jätteviktigt. Och var och en, säger Bibeln, har något i sådana stunder att bidra med. Då blir bönen inte bara, den blir inför Gud, men samtidigt så för den över tankar, idéer, bra saker till varandra. Och låt också lovsång och tacksägelse få finnas i med när vi ber tillsammans. I första Thessalonikerbrevet, när Paulus, de är ju tre stycken som skriver det där, de skriver i 5:14, och jag ska läsa några versar där som avslutning. Och mitt ibland de här uppmaningarna så finns bönen med. Då står det så här: vi uppmanar er, bröder och systrar, tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Det var tufft. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Under alla livets förhållanden kan vi tacka Gud. Inte för allt, men under alla livets förhållanden. De här versarna tycker jag andas så oerhört mycket positivt. Positiv livslust och glädje. Var alltid glad. Det är en härlig uppmaning, men den är lite att ta tag i. Ha som mål i alla fall. Som avslutning skulle jag vilja säga till mig själv: jag vill inte vara en tiggare eller en slav när det gäller bön och arbete. Jag skulle vilja leva i harmoni. Hoppas ni också vill det. Och min längtan är att den ständiga bönen skulle få hålla oss, mig och er och oss alla, nära Jesus Kristus. Amen. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig för att du har gett oss bönen. En möjlighet att med våra ord, våra tankar, komma nära dig. Du den helige, den högste, skapare av hela universum, lyssnar på var och en av oss. Vi tackar dig för detta stora. Herre, när vi längtar efter dig, när vi nalkas dig som det står i Bibeln, då kommer du nära oss, står det. Och därför ber jag att var och en av oss längtar efter att komma nära dig, då kommer du att göra det, Herre. Att vi kan göra det precis var någonstans som helst. Du är inte beroende av kyrkor eller gudstjänster eller något annat. Men vi får komma inför dig. Och tack för att du har något att säga till oss också när vi ber. Amen.